Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Varmt välkomna tillbaka till Aktiesnack. Vi som leder den här podden är jag, Magnus Skog och Peter Westberg. Och podden görs av och i samarbete med Kalkyl.se. Och idag så ska vi summera upp vad som hänt på börsen sen vi pratade sista marknadsläget, vilket var ungefär en hel månad sedan nu.
Jajamän.
Så det blir spännande. Hur är läget med dig idag, Peter?
Det är mycket bra tycker jag.
Ja, det kan jag förstå. Vi sitter ju i Peters nya lägenhet här och spelar in med en fin utsikt över Djurgården.
Vad tycker du om lägenheten?
Ja, den är magisk. Jag känner mig som en apa. Jag sitter här uppe bland träkronorna precis utanför.
Stort tack, Magnus.
Hade du någon trevlig spaning idag, Peter?
Absolut. En spaning som säkert många lyssnare uppskattar är ju då insiderköpet om 100 miljoner kronor av Evolutions vd Martin Carlesund som gjordes i fredags. Utöver det så köpte ju även produktchefen Todd Haushalter aktier för ungefär 10 miljoner kronor i slutet av augusti. Det här fick ju fart på aktien och det var också dagen innan den tysta perioden, så man kan ju ana att Carlesund ser en ganska bra rapport nu. Så det var väldigt trevligt även som aktieägare som man är själv. Äger du aktier i Evolution?
Det gör jag inte. Jag har ägt tidigare. Men jag sa att det var många som var glada på Twitter över det. Det var någon, hästen la väl upp en tweet om det och hade 250 likes på 40 minuter ungefär. Det har jag inte sett sen du la upp din bild när du spelade i Allsvenskan och handband.
Okej. Och sen så har jag även tittat på lite statistik för tidigare björnmarknader. Till exempel så är den genomsnittliga björnmarknaden 37% djup från topp till botten för S&P. Och den varar i 289 dagar i genomsnitt. Och det här innebär ju att S&P ska ner ytterligare ungefär 20% från dagens nivå för att den här nedgången då ska vara i paritet med den genomsnittliga björnmarknaden. Och som sagt så är det här då ett genomsnitt på statistik på tidigare björnmarknader, så det behöver ju absolut inte falla ut exakt så, men det är fortsatt väldigt intressant att titta på. Och som Nassim Taleb säger, som jag har lite som husgud här, något som aldrig har skett är inte samma sak som att det aldrig kommer ske. Det vill säga det händer liksom saker hela tiden som vi helt enkelt inte kan förutse, och man ska därför vara väldigt ödmjuk inför historisk statistik.
Det är väl lite den här bell-curven gäller ju inte alls på finansmarknaden. Det är väl någon sån en på miljonen att finanskrisen skulle hända, och så den ändå hänt 1929, 70-talet, finanskrisen. Så de här liksom outlier-eventen, de finns på finansmarknaden, som rent matematiskt, om allting bara flöt på som det borde, skulle inte hänt.
Exakt. Och förutom det här så har jag följt lite nyhetsflöden också från de amerikanska storbankerna. Och Bank of America, de har gått ut och sagt att de ser nya bottennoteringar för amerikanska aktier eftersom att inflationen ser ut att vara mer sticky än vad de tidigare då prognostiserade. Och anledningen till det här är ju väldigt enkel. Det innebär ju då att högre inflation innebär lägre vinster, vilket allt annat lika då ska trycka ner aktier då. Men några positiva analyser har ju också publicerats, till exempel JP Morgan som gick ut och sa att den globala ekonomin fortfarande kan undvika en hård recession. Och att de ser positivt på aktier för slutet av 2022. Och sen så har vi din favorit också, Magnus, den eviga tjuren. Som sen coronakrisen egentligen har varit väldigt kontroversiell skulle man kunna säga. Och jag pratar såklart om Cathie Wood som har legat på köpsidan senaste veckorna. Men det säger kanske inte så mycket. Vad säger du om det här, Magnus?
Sälj allt. Det är min tolkning på det.
Jag misstänkte det. Och en annan intressant siffra för S&P 500-indexet är ju att från topp till dagens nivå så har indexet tappat 8 biljoner dollar i värde. Och det här är alltså svenska biljoner. Så det är ganska mycket market cap. Det är lika mycket som FANG-bolagen plus Microsoft. alltså Facebook som numera heter Meta. Sen har vi Apple, Amazon, Netflix och moderbolaget till Google, då Alphabet och Microsoft tillsammans. Har du några trevliga spaningar, Magnus?
Yes, det har ju hänt väldigt mycket den här månaden vi varit borta. Och jag kan ju börja direkt med veckans sågning.
Som har vi varit borta den månaden?
Ja, vi har ju kört lite intervjuer och sånt, så att vi inte snackat marknad riktigt. Men då har ju EU-kommissionen kommit med sitt förslag hur man ska tackla den här energikrisen i Europa som vi pratat mycket om i somras. Och min tolkning är att försvaret är riktigt kast på lång sikt och att man som investerare ska akta sig för att investera i olje- och gasbolag i EU. För att förslaget innebär bland annat att olje- och gasbolag ska ge ett solidaritetsbidrag till staten. Och som jag tolkar det här solidaritetsbidraget så innebär det att har man haft konstant produktion och kostnad de senaste 3 åren, då ska man betala 100% skatt på all olja som säljs över $68. Och det är ingen jättehög nivå. Så att varför gör man så här från EU? Det undrar jag, för grejen är den att det vi behöver i EU, det är ju mer produktion så att vi inte får den här energikrisen, för det är brist på energi som gör att vi är där vi är.
Och framförallt också att Ryssland får mindre spelrum, att de blir svagare i förhandlingar, tänker jag. Givet att, om då Europa kan producera sin egen energi.
För det är ju det som varit Europas strategi. Det har varit att vi vill inte ha produktion i Europa, utan vi vill ha produktionen i Ryssland, i diktaturer som Saudiarabien och liknande. Och det är ju 0% bättre för miljön att energin tillverkas i Ryssland eller Saudiarabien. Det är till och med lite nettnegativt att man måste transportera den till Europa. Så att det hjälper ju inte miljön överhuvudtaget, men det skadar jättemycket vår suveränitet, det ökar risken för krig, vilket vi såg med Ryssland och Ukraina. Och jag ser helt enkelt ingen bra anledning till att man ska dra ner på produktionen just i Europa. I så fall ska det vara att man då minskar konsumtionen eller ökar incitament i andra energikällor.
Symbolpolitik.
Ja, verkligen. Och den är rätt värdelös i min mening.
Ja, väldigt värdelös.
Så det har gjort att jag har sålt hela min position i Bogdanka som vi gick igenom för ett tag sedan. För det här gäller ju kolbolag i Europa också. Och incitamenten nu för olje- och gasbolag i min bok blir ju extremt låga. För det är ju väldigt riskfyllt att ta fram olje- och gasprojekt. Man ska först hitta olja, sen ska man utveckla det och borra under flera års tid. Och sen förhoppningsvis då kunna göra vinst längre ner. Men om du då inte vet längre hur EU kommer att beskatta det här, så går det inte att göra en långsiktig kalkyl heller. För de har ju visat nu att de kan när som helst komma in och ta 100% av dina intäkter över en viss nivå. Och då ska man komma ihåg att EU har redan väldigt höga skatter i många länder, upp mot 70%.
Ja, det är tråkigt att ditt investeringscase faller på att politikerna är så irrationella som de är.
Ja, men jag håller med, och politisk risk är ju någonting man ska ta på allvar, och tyvärr har den ju ökat i Europa i och med det här i min bok.
Mm.
För att göra de det här med energibolag, vad säger att man inte kan göra det med andra bolag då? Och mardrömmen är ju att det blir någon typ av Venezuela-Zimbabwe-situation där staten tar kontroll över bolag som de säger är viktiga för landet, till exempel matproducenter, energiproducenter, och att det då helt enkelt går åt helvete som det gjorde i de länderna. Så att lite oroväckande utveckling. Jag hoppas verkligen inte man går för långt med det här inom EU, att man stoppar vid den här typen av beslut och inte tar det ett steg längre sen.
Mm. Jag tänkte också bara nämna en artikel som jag läste på trafikolyckor i USA, i och med att vi pratade om smarta i avsnitt 17. Och antalet döda i trafikolyckor i USA har ju ökat från 36 000 2019 till 43 000 2021. Det är en ökning med 18% på bara 2 år. Och man hade ju kunnat tro att den här trenden skulle vara motsatt, det vill säga att det skulle vara mindre trafikolyckor under pandemin, eftersom fler då jobbar hemifrån, vilket innebär färre bilar på vägarna. Men så har alltså inte varit fallet. Anledningen till den här drastiska ökningen tros vara att färre bilar på vägarna medför att fler kör i högre hastighet. Så då tänkte jag bara att om DMS:en hade funnits här, så hade ju SmartEyes mjukvara då kunnat bespara 10 000 liv bara i USA under de här 2 åren. Så att det var bara en spaning jag hade där också, att value proposition framstår ju enligt den här trenden i alla fall som väldigt, väldigt starkt då för SmartEyes driver monitoring systems. Och jag ökade faktiskt i SmartEye på 73 kronor per aktie för snart en månad sedan för transparensen skulle också.
Och Bidens ena barn dog väl till och med i en trafikolycka.
Stämmer.
Så att, det borde finnas ganska mycket incitament uppifrån att förbättra den här situationen.
Absolut så.
Men tillbaka till lite tveksam politik. Och de senaste 2 åren har ju faktiskt varit ett litet skifte enligt mig historiskt. För att tidigare så har man ju inte behandlat kriser genom att bara kasta ut pengar till befolkningen. Men tyvärr så har man ju sett att det är exakt det som politikerna har börjat göra nu. Under covid så skickade man stimulanscheckar till hela befolkningen i USA. Sverige tar nu och ska ge 60 miljarder istället för att investera de 60 miljarderna i att kunna föra över energi från exempelvis norra Sverige, där det är överskott på energi, till södra, eller bygga kärnkraftverk för den delen, så tar man då och delar ut de här 60 miljarderna i bidrag till befolkningen. Och det är ju inte det enda exemplet, det finns många som gör så här världen över. Och problemet är att vi har ju en väldigt hög inflation. Och jag läste en väldigt intressant artikel om detta i helgen. Och det var att när man trycker pengar normalt sett från centralbanker, då ger man ju mer likvider till banker. Men det blir inte lika inflationsdrivande som att ge det till befolkningen direkt. Och anledningen till detta är dubbel. Dels så tar man och omsätter pengarna snabbare när det liksom bränner i fickan för mycket folk. Och sen blir det också så att vem vill jobba på de här lite mer lågavlönade jobben när man får gratis pengar från regeringen? Och det har man ju sett till exempel i McDonalds fall i Florida, tror jag det var. Då erbjöd de ju pengar för att folk skulle komma på intervju. Och när det är i den situationen, då blir det ju brist på arbetare i ekonomin. Och det är ju inte alls bra för inflationen, för det är bristen som bidrar till inflationen. Tar man till exempel en bonde och han går ner och jobbar lite mindre, blir det mindre mat blir det dyrare mat. Tar vi lastbilschaufförer som vill jobba mindre, då är det färre som kan köra runt varorna, då blir det dyrare transporter och då ökar det inflationen. Så att det kanske känns bra för folk på kort sikt det här med att man kan dela ut pengar. Men jag är rädd för att om man använder det här som en sorts åtgärd för allting, då kommer det vara riktigt skadligt för samhället. För det kommer minska produktiviteten, det kommer öka inflationen och det kommer inte vara bättre för folk att de får lite mer pengar i handen om ändå allting blir dyrare för dem att köpa och räntan går upp.
Det blir också en kortsiktig lösning, för det löser inte det faktiska problemet.
Exakt, det är det man borde göra. Man borde ju ta pengarna och investera det i lösningar. Som det vi pratar om till exempel med elsituationen i Europa.
Ja. Har du någon koll på det förresten, du som är så insatt i energibolag generellt? Det vill säga alltså elnätet. Hur svårt det är att frakta el och hur man fraktar el? För det är väl via koppar framförallt, men också guld, va?
Ja, det är ju via koppar. Och till exempel i Sverige så det är ju någonting staten sköter. Det är ju lite sån här tråkig investering som man kanske inte tar så mycket politiska poäng på. Och det är ganska långa beslutsprocesser också, vilket är ett av problemen. Man ska ju gå igenom mark- och miljödomstolen, man ska kolla om det är någon ekorre som drabbas av att man drar lite nya linjer och så vidare med elen. Så att det är ju regeringarna som har ansvaret här, de kan göra det. Men det tar ofta väldigt lång tid att komma till skott. Och i Sveriges fall har man ju tyvärr inte ens försökt göra det senaste 10 åren.
Och i Sverige så har vi väl, nu kan jag inte den här siffran på rak arm, men det är väl en stor majoritet vattenkraft, vilket vi har uppe i norr, som då skulle kunna bidra till södra Sverige också. Men att just nu så går det inte i och med att vi inte kan frakta elen.
Exakt, och vi har mycket vindkraft i norr också, men vattenkraften är ännu viktigare, för att den är ju reglerbar, så att den kan ju gå hela tiden egentligen.
Baskraft.
Exakt, vilket vi nu behöver när vi har lagt ner kärnkraften och så vidare. Så det har ju ytterligare ökat behovet av att bygga ut den här överföringskapaciteten från norr till söder, vilket man inte har gjort då.
Och vattenkraft, det jag menar med stor majoritet, är väl att det är en så pass stor energikälla av allt som inte är fossilt.
Exakt. Den är en väldigt stor del och det är en väldigt bra del. Tyvärr kan man inte bygga ut det, för att det finns ju liksom bara ett visst antal åar och liknande som man behöver för att kunna köra det här.
Så det är beroende av höjdskillnader också ju.
Exakt. Mm. Men det allra mest komiska med det jag varit inne på lite senaste, det här med att man kastar pengar för att lösa alla problem, det är ju de här inflation relief packages som har börjat komma i många länder. Att man ska lösa problemet med att saker blir dyrare i inflationen, och då ger man gratis pengar till befolkningen. det behöver man inte ha någon professor i nationalekonomi för att förstå att det kommer ju totalt motverka det hela.
Kortsiktig lösning igen.
Exakt, och det problemet är att det här är ju en trend. Det är ju inte bara det att det har hänt några gånger. Och med tanke på den inflationen vi har så måste politikerna ta sitt ansvar och köra lite mer långsiktiga lösningar. Annars så kan de närmaste åren bli ganska tuffa, tror jag.
Fan, du borde ju rätta Sverige.
I Magnusistan. Där går det inte nöd folk.
Exakt så.
Men om vi ska ta lite mer dystra nyheter apropå inflationen så kom ju USAs siffra in nu för någon vecka sedan på 8,3% mot väntade 8,1%. Och det är ju som du var inne på innan också Peter att inflationen är ju mer stickig än vad Fed och många andra har trott. Och det är ju ett problem för samhället och inte minst för aktiemarknaden. För att nu förra veckan så hade ju Fed sitt möte där man gick igenom hur mycket man skulle höja räntan med och vad man räknar med att den kommer vara framöver. Och det var framförallt det här med vad man räknar med att den kommer vara framöver som tog marknaden lite på sängen. För att där sa man att förmodligen kommer räntan vara 4,5% årsskiftet 2023-2024.
Och vad innebär det för bolåneräntorna?
Ja, det är ju åt helvete. Mm. För att de är ju redan på väg upp och skulle styrräntan exempelvis Sverige på 4,5%, då skulle ju banken också ha sin marginal på det.
Precis.
Så då har vi ju ränta på 5-6% på ens bolån. Och med tanke på att vi har nu vant oss vid någon sorts 1% ränta i flera år så jag tror att det kan bli riktigt hårda smällar mot många bostadsmarknader i Sverige och globalt.
Jag jobbade som bankman på Nordea för lite mer än ett år sedan och då satte vi också en kalkylränta på 6%, det vill säga att kunderna skulle, för att få lånet så var de tvungna att klara en ränta på 6% enligt den kalkylen man gjorde. Så det är i alla fall bra att man hade lite sådana saker i rullning då. Och det är ändå någonting som kan tala för att man faktiskt kan klara lite högre ränta än det vi ser också. Så jag tycker att ibland så överdrivs det lite att, ja men, att alla lever på kronan och ingen kommer klara högre räntor. Men det tror jag ändå att många också faktiskt kommer kunna göra. Sen har vi förvisso inflation, högre elpris och så vidare, så att det är inte bara räntan heller. Och när allt kommer på en och samma gång så kan det bli ganska dystert såklart för många också.
Ja, och det är skillnad också att kunna klara sig och samtidigt kunna konsumera andra grejer som håller igång ekonomin så att säga.
Ja, exakt så.
Men då är ändå en poäng. Det är bra att vi inte har det som vi hade under finanskrisen där folk kunde i USA låna med 0% kontantinsats, vilket var helt rubbat.
Precis.
Så det är lite bättre kontroll i systemet idag, men det kan fortfarande bli jävligt tufft om räntan går upp så mycket som det ser ut i nuläget.
Ja, absolut.
Och lite på det temat så har ju räntepapper också blivit en mycket mer attraktiv investering. Idag kan man få över 4% på att låna ut till amerikanska staten i ett år. Och det är ju någonting som är en alternativkostnad som påverkar aktiemarknaden negativt.
Goodbye Tina.
Exakt. Ja, det var ju lite det här senaste 3 veckorna har egentligen varit lite spiken i kistan både för transitory inflation och TINA för den här gången i alla fall i min mening. För att Fed har varit ute och sagt stenhårt, vi är beredda att uppleva pain i marknaden, vi kommer liksom inte göra någonting annat än att knäcka inflationen, om det kommer att knäcka ekonomin också så får det göra det. Och samtidigt så visar sig inflationen vara mer stickig än vad man hoppades på.
Vill du bara förklara TINA också?
There is no alternative.
Precis, att när räntepapper är så låga, man får ingenting från räntepapper, så finns det alltså inget alternativ till aktiemarknaden.
Exakt, så om du har ett bolag då som inte växer någonting och har en utdelning på 1% om året, så är det fortfarande bättre än att få 0% på banken. Eller som i Danmark, hade de till och med minusränta på sitt bankkonto ett tag, vilket är ganska sjukt.
Absolut.
Men lite då på det här temat så har jag faktiskt gjort en liten trade på det, och det är att korta Tesla.
Oj, oj, oj.
Jag är nog inte den första som gör det, men förhoppningsvis mer framgångsrik än de som gjorde det 2020 och 2021.
Har du varit ute på en fika med Syding då, eller?
Ja, men jag har ju hört hans åsikter om det. Det är stort bedrägeri. Men även om det är ett bedrägeri så har de ju P100 nu. Om man ska jämföra det med att få en garanterad avkastning på 4% av amerikanska staten, så tror jag att väldigt många, framförallt institutionella investerare, kommer hellre ta räntepapperna och sälja sina Tesla-aktier. Och sen ska man också komma ihåg det att fundamentalt så har de ganska mycket motvind just nu. Sällanköpsvaror har ju gått riktigt dåligt. Sällanköpsvaror är ju varor som inte folk behöver köpa regelbundet, som exempelvis cyklar eller för den delen bilar. Och man ser ju att många sällanköpsbolag som Thule och Mips och så vidare har ju varit ute och vinstvarnat. Och det är för att folk gör ju inte de inköpen just nu som man inte behöver göra. Så det talar emot Tesla lite grann. Sen så börjar konkurrensen komma ordentligt. Det är ju, de var ju liksom i en extrem pole position för 5 år sedan, men nu har ju många av de andra riktigt bra alternativ. Och dessutom så kommer det komma fler bra alternativ närmaste åren. Och sen slutligen så är ju elpriserna superhöga i Europa också. Så att på många håll så har det varit så i sommar att det varit billigare att tanka med diesel än vad det har varit att tanka med el. Och det har ju alltid varit ett argument för elbilar och varför många taxibilar och liknande har varit Tesla. Så det har kunnat gå runt det för att då har inte drivmedelspriset varit någonting i princip. Så att i min bok så är det en väldigt dålig investering på ett år att gå lång Tesla, men jag tror att det kan vara ganska bra på ett halvårs sikt att gå kort. Ingen rådgivning eller rekommendationer, men det är vad jag har gjort i alla fall.
Det som är intressant med Tesla tycker jag, det är att alla de här datapunkterna som du rabblar upp, många av dem har ju varit ganska glasklara under rätt lång tid, det vill säga att bolaget har varit övervärderat. I synnerhet liksom om du tittar på en relativ värdering mot andra biltillverkare. Sen har ju vi kanske världens största influencer och ett riktigt, riktigt storybolag. Och det är ju det som egentligen håller aktien där den är. Så att det blir också lite tufft tycker jag i alla fall. När jag tittar på Tesla så tycker jag att det är nästan uninvestable. För att Elon Musk skulle kunna lägga en tweet och sen så har du 20% upp i aktien. Och om du då ligger kort så är inte det jättekul.
Nej, det är ju lite som en religion nästan. Och det talar ju kanske för en kortning på lång sikt, men som du säger, den kan ju vara ganska irrationell aktie och gå upp när den inte borde göra det. Eller faktiskt lite som en del i min kortning för att vara lite övertygad, så var att gå in liksom på Twitter och skriva in Tesla. Och så kommer, där är det ju fortfarande så här som det var i 2021 i alla aktier med raketer och frågor. Tror ni vi går upp 100% nästa år och bla 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 och liksom sådana här grejer som... Det är 100% pump. Det finns liksom inga åsikter, det är inga idéer i det. Det är bara att försöka pumpa fortfarande. Jag tror att det är rätt mycket retail fortfarande som ligger där och säkert. De kommer nog kasta in handduken snart skulle jag tro.
Har du kortat via certifikat där?
Yes, yeah. Jag är ingen expert på det, men det var ett Nordnet derivat som jag tyckte såg ganska billigt och bra ut.
Ja, spännande.
Ja, fortsättning följer. Och lite på samma tema som Tesla. Kanske inte riktigt, kanske inte alls om jag ska vara helt ärlig. Men jag har tänkt lite på det här med skitaktier och bolag som lovar mycket men det aldrig blir någonting. Man ska revolutionera en bransch. Och där är ju Tesla ett exempel på ett bolag som faktiskt har lyckats. Men det finns ju så sjukt många exempel på bolag som absolut inte har lyckats men som har sagt att de ska göra det i 10 år. Vi har ju massa bolag på Stockholmsbörsen som Swipe, vi har Insplorion, vi har Climon, vi har Smalltech och allt vad de heter som ändå har hyfsade market caps, lovat mycket och levererat absolut ingenting. Och ju mer jag har tänkt på det, ju färre exempel har jag hittat på något bolag när man verkligen har liksom tagit en etablerad bransch, kommit på någon jättebra ny uppfinning och lyckats. Kommer du på någon bra där, Peter?
Ja, alltså i så fall så är det väl FANG-bolagen som typ alltid brukar användas som rational till att investera i ett bolag som ska revolutionera en bransch. Amazon till exempel brukar ofta lyftas upp så här, ja men Amazon gjorde det här och de har återinvesterat allt och de hade ingen lönsamhet på så här många år och därför så kommer det ske i det här bolaget också. Men det blir lite survivorship bias på det hela.
Exakt, och grejen jag tänkt på där också är att om det väl är ett sånt bolag, då är det ofta väldigt stort när det kommer till börsen. Däremot, om det är ett sämre bolag, då går de till börsen direkt för att de vet att private equity och bra investerare, de kommer inte köpa det här. Men det finns många småsparare som kanske gör det. Så det är en viktig distinktion som du säger där, att när om det väl är någon etablerad player som går in och gör det, då kanske en annan femma. Men de här småbolagen, de vill oftast bara mjölka småsparare på pengar i min erfarenhet.
Och ett jättebra nyckeltal där för att ändå bedöma någon typ av framtidsvision som också ledningen kanske tror på, det är ju insiderägarskap och även insidertransaktioner vill jag hävda.
Ja, absolut.
Ofta liksom i en IPO så kan du också se om insiders har sålt till exempel.
Och det är ofta mycket bättre indikation än de här MOU-erna och till och med ordrarna, avsiktsförklaringar, letter of intent. För alla de här bolagen har ju nästan utvärderingsavtal eller liknande. Men det blir ju aldrig någonting. Och till och med när man har ordrar så blir det ofta ingenting heller. Det är lite som Sivers hade ju en jätteorder på 480 miljoner för 2 år sedan. Skulle leverera 2023. När 2023 kom så sa kunden, vi vill inte ha det. Det blev inget.
Jag tycker det är spännande också att tänka på incitamenten där, för om man har ett olönsamt bolag som kommer behöva nytt kapital så är det ju väldigt starka incitament också för befintliga ägare, och till exempel då ledningen om de äger mycket aktier själva, att hålla aktiekursen väldigt hög. Så att ett underliggande incitament har ju de då väldigt tydligt i att göra storyn kanske bättre än vad den faktiskt är och kommunicera inte riktigt sanningsenligt för att få upp kursen ännu mer, för att det är väldigt bra för dem då.
Exakt, så man ska nog ta det med en grävskopa salt när ledningen är ute och pratar i den här typen av bolag.
Precis, i olönsamma bolag.
Och jag tror lite anledningen till att många misslyckas, det är för att när det kommer till att man ska liksom revolutionera en ny bransch, då behöver ofta nyttan vara väldigt mycket större än friktionen att byta. Det är lite som swipe till exempel, om man har ett fingeravtryck på bankkort, och det kanske är lite bättre i grunden, men är det tillräckligt för att konsumenter ska ändra sin vana hur man köper, att banker ska adaptera det? Och jag kommer ihåg när jag pluggade i Lund så var det några som hade en riktigt bra lösning. Man scannar sin handflata, kopplar det till bankkontot och använder det istället för bankkort. Och det var ju bättre egentligen. Det var väldigt snabba transaktioner. Du kan aldrig tappa bort din hand. Det är ingen som kan sno din hand och så vidare. Men problemet var att då hade man i så fall behövt installera de här handterminalerna över hela världen. Och det var ju ingen bank eller kortnätverksbolag som ville göra det. Och man måste ändra konsumentbeteendet. Och det är ju tyvärr så att det behövs väldigt mycket mer nytta än bara lite för att konsumenter ska ändra sitt beteende.
Mm.
Så det är värt att komma ihåg. Investerar man i de här bolagen ska man ofta ha en väldigt, väldigt, väldigt bra conviction, eller så ska de ha bevisat sig på något sätt. Och då inte bara i tester eller utvärdering, utan faktiskt med försäljning som visar att det här är någonting som kunderna vill ha.
Show me the incentive and I'll show you the outcome. Jag tyckte det var intressant det du sa om retail också, för att det lyfts ju nästan alltid som positivt att retail har fått mer makt över sin egen ekonomi, det vill säga att retail-segmentet har blivit mycket större. Men det har ju också sina tydliga downsides, det vill säga att det är lättare om du inte är så pass inläst och inte har varit på börsen så länge, så är det lättare att gå på minor och trampa fel helt enkelt. Och det var lite det du var inne på där, att vissa kan till och med utnyttja det, att gå till börs för att man vet att retail kommer köpa det här, men kanske inte private equity.
Exakt, och jag känner nog ingen som inte har investerat i sådana bolag i början av sin börskarriär.
Exakt,
jag vet att jag har gjort det.
Samma här.
Och det är inte så konstigt egentligen, för att man litar ju väldigt mycket på vad en vd säger då. För du vet inte, eller du förstår inte incitamentet att, som du var inne på, en sån här småbolags-vd överdriver mer än vad en vd på exempelvis ABB eller Volvo gör.
Mm.
Och därför så låter allting fruktansvärt bra. Men har de inte bevisat sig så är det bara tomma orden så länge.
Ja, och jag klev ju in på en analys faktiskt som var skriven av Redeye som jag tror hade en riktkurs som skulle, att aktien skulle gå upp med 400-500% eller någonting liknande. Kanske till och med var 1000%. Det var något väldigt groteskt egentligen. Det kanske var när du jobbade på Redeye.
Det var min analys.
Nej, men då utan någon typ av erfarenhet så är det väldigt lätt att tro på det, och sen så köper man, och sen kommer alla de här biases också, det vill säga att du letar bara bra datapunkter, och sen så är det klart att när du är väldigt oerfaren att du litar på vad en professionell analytiker skriver, som också i sin tur har ett underliggande incitament.
Ja, men absolut, jag kommer ihåg det när jag jobbade som analytiker, att efter ett 3 timmars möte med en sån vd så lät det ju alltid jävligt bra. Man blir ju mycket mer positiv. Alltså i de bolagen borde man nästan inte pratat med vdn och bara kollat på objektiv fakta, för då har man ofta haft en bättre uppfattning än när de liksom målar upp en nästan halvsanning ofta.
Jag har också en upplevelse själv där, att när man jobbar som analytiker och har kontakt med bolag som inte är lönsamma, så är vd:arna ofta betydligt mer säljiga av sig. Det vill säga att när du som analytiker har kontakt med en sån vd, så är det också mer fokus på liksom att sälja in en väldigt galen story ibland. Så det är ändå någonting jag också har tagit med mig från att ändå ha jobbat som analytiker i ett år nu.
Det är ju ofta gamla säljare. Alltså det är deras bakgrund ofta. De är ofta väldigt välutbildade, men de har nästan alltid jobbat med sälj i den typen av bolag.
Sen ska man ju också ha respekt för att deras jobb på något sätt blir ju att sälja nya aktier till en så hög kurs som möjligt också. För att det är ju bäst för bolaget eller befintliga ägare. Så att återigen, jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att titta på underliggande incitament, allra helst då, som vi var inne på, i olönsamma bolag.
Så med det så säger vi stort tack, så ses vi och hörs nästa vecka.
Stort tack för att ni har lyssnat. Ha det bra.
Ciao.
Ciao.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.